För en gångs skull har de politiska journalisterna haft rätt. Vi hånade i förra avsnittet de som pratade om regeringskaos. Nu är vi här. Kaoset är över
också
oss.
Här.
Ja. Carl, du är så jävla upp i varv. Vem är du?
Ja, vem fan är jag? Jag är en helt opolitisk statlig tjänsteman vars hjärta tidigare klappade för Centerpartiet. Men där har jag nu slutat efter ett mediokert val. Men,
ja, men skärp dig. Du har slutat arbeta för det efter valet. Skitsamma, du är Carl och sen ja. Så är det...
Jag heter Hannes, oppositionell ordförande i det oppositionella studentförbundet till Centerpartiet som är ett oppositionsparti. Kanske Sveriges bästa.
Du är allt annat oppositionell. Din näsa är konstant brun efter åratal av brown-nosing-verksamhet uppåt. Men, ja.
Jag
men du är snäll.
Är förbundsordförande för Centerstudenter och jag kandiderade till riksdagen men kommer inte komma in. Mm. Inte för att jag är dålig utan för att
väljarna är dåliga.
Jag orkar inte.
Nej. Vem fan är du själv då? Författare?
Ja, det är du.
Jag är Gabriel, det här är PK-podden. Nu har vi klarat av det. Ska vi komma in på det som ändå det här ska handla om? Valet har varit, vi ska inte ha någon jävla eftervalsanalyspodd liksom traditionellt. Vad ska hända nu? Vilka ska bilda regering?
Ja, men det finns väl två regler, ja. Eller två saker att påpeka. Ett, vi spelar in där på torsdagen så att allt vi nu skulle eventuellt säga om vad som kommer hända i framtiden kommer antagligen vara... lång gång och överspela. Därför kommer vi inte ens göra ett försök.
Nej.
Så att säga.
Nej, exakt. Har det blivit nyval så är det inte för att vi har ignorerat ta upp det utan för att det inte har hänt.
Ja, exakt. Mm. Så att därför, men vi kan väl blicka bakåt snarare än att göra osäkra prognoser om framtiden.
Som alla goda prognostisörer gör.
Nu ska jag inte vara sån, men jag vet ju eftersom vi har planerat det här avsnittet att vi kommer blicka bakåt till när vi blickade framåt och det gick väl sådär.
Ja, det måste man säga. För vissa av oss gick det sämre än andra.
Men vi ska använda oss av lite av det som finns, statistik som finns, som har producerats av Statstelevisionen, bland annat. Vi ska också reda ut vem som egentligen levererar det bästa citatet i den här valrörelsen. Vi ska även, det här har säkert många lyssnare, även de som har varit med oss länge, glömt. Men i vår nyårskrönika så gick vi igenom, eller inför det här året så att säga. Det var, vi hade ju förstått att det kommer ju vara val.
Den prognosen prickade vi ändå.
Ja, snyggt, det tycker jag ändå var bra jobbat. Så vi gjorde en prognos, varsin prognos på valresultatet. Mm. Nu följer vi upp på den.
Ja.
Ja.
Med vinner, skam i kroppen.
Vinner man någonting?
Man kan få välja låt.
Avslutningslåt för den som vinner välja.
Okej. Okay. Ja. Men ska vi börja med att göra en helt liksom en klassisk massa helt godtyckliga kategorier av saker som passar oss väldigt bra och utnämner vinnare och förlorare.
Ja, men jag tänker att vi ändå kan göra någon typ av sån här Agneta Sjödin-inspirerad nyårskrönika.
Nyårskaramellerna.
Nyårskaramellerna, flopparna, kanoner och kalkoner och så vidare och så vidare. Mm. Så får vi väl se om vi kommer, vilka kategorier vi kommer på liksom as we go along.
Men Carl, kan inte du vara Agneta Sjödin här?
Jo, men absolut. Men jag kan börja. Ja, bara det inte inbegriper att jag måste typ ligga med märkliga så här människor och så vidare och så vidare.
Vi pratade faktiskt på jobbet, jag och några kollegor, om Agneta Sjödin-klustret häromdagen.
Ja, det gjorde ni säkert rätt.
Det finns olika, vi har konstaterat att det finns ett antal olika. Erik Haag håller också på att skapa ett litet kluster.
Aj. Det vill jag vill inte vara med i något av dem. Autonomi for the win.
Pekar på den klustret?
Nej. Här finns det inga streck mellan varandra. Det finns ingen sån här Ali Esbati ung vänsterkarta där människor kopplas samman medelst kroppsvätskor. Jag hoppas det. Eller har du några nyheter att breaka i podden?
Vi tar inte nu.
Nej, okej. Okay. Det vi däremot tar nu är första kategorin.
Ja.
Vi börjar lite mellow med tydligaste budskap under valrörelsen.
Är syftet nu att man ska vara rolig eller sanningssägande?
Man får välja själv. Det känns du som att du får vara rolig. Ja. Eftersom
jag är sanningssägande då och säger att Vänsterpartiet nej till vinster i välfärden eller Sverigedemokraterna nej till invandring.
Jag säger Gustav Fridolin är lärare.
Ska jag vara rolig nu? Ja. Det går inte.
Nej, okay.
Carl försökte vara rolig. Det var ganska kul. Det var ganska kul. Kolla väldigt arg på mig. Du kollade på så arg på mig som när Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt debatterade med varandra. Det var inte heller roligt. Jag ber om ursäkt.
Alliansens budskap, det finns inget regeringsalternativ. Det är väl också ganska tydligt.
Och hur rätt hade vi inte?
Nej, men fan.
Okay,
men det var ju uppenbarligen inte allt för tydligt. Eller ja, folk trodde ju att det var bara ett allmänt stim. Och sen så bara, jaha, det kanske låg någonting i det. Skitsamma.
Man kan ju konstatera att både det och nej till vinster i välfärden var ju inga framgångssagor direkt.
Nej. Men nu, det kommer vi till sen eventuellt. Uh-huh. Vem vet. Nästa kategori, bästa gimmick. Här är ju ändå liksom, top of mind ligger ju ändå toarullen / pergamentsrullen från Reinfeldt. Den funkade ju ändå relativt bra.
Gjorde den det? Alltså, hur många kom, alltså om fem år, hur kommer många komma ihåg den här jävla pergamentsrullen?
Om fem år, kommer du ihåg någonting från
valet
2010?
Ja, då kommer man komma ihåg energimyndighetsrapporten.
Nej.
Nej.
Nähe.
Okej, ja men det är din nominering. Ja, men det är
jag,
ändå,
nominer- jag hade också tänkt nominera den.
Jag,
men du är så jävla förutsägbar, Anders.
Men du,
det är klart att du kommer nominera. Men jag är ju helt partiobunden.
Ja, jo. Absolut.
Ja.
Ja. Ja, men jag rider ändå till pergamentsrullens försvar. Alltså Reinfeldt har ett antal gånger varit riktigt förbannad och rider liksom så här. Här är boken alla talar om. 365 förslag. Ja. Jag vet inte. Det funkar ändå lite.
Men det blir liksom bra spin på det, bra media.
Ja.
Den här jävla kolbiten kommer i alla fall sist. Sämst.
Ja, men det är ju sämsta gimmick i nämligen
nästa
kategori.
Kan han få ta sina kategorier?
Ja, men för det är sämsta, uh-huh, sämsta gimmick.
Ja. Förbered mig på det här då.
Är det kolbiten då?
Nej, ja, det är Fridolins andra gimmick. Den jävla griffeltalen.
Ja, man inte ens såg ett F. Och sen så ska han börja flirta med Björklund ändå efteråt.
Den var oklar ändå, Björklund. Den här jävla griffeltavlan.
Ja.
Det var liksom en pil ner, alltså uppåt eller ner, jag kommer inte ens ihåg vilket håll pilen. Jag kommer inte ens ihåg vad, jo just det, det var andelen elever utan gymnasiet. Och så bara en rak pil. Och man bara, ja men så där ser det inte ut. Och så bara, vad, är det, vad står det på axlarna, Gustav? Det här måste du som lärare ändå tycka är viktigt, ja, att det är liksom, infografiken måste vara rätt.
Jag såg någon på Twitter som tyckte att det var opedagogiskt att den går uppåt om man ska visa att det är dåligt.
Ja, ja, ja,
men det var en dålig gimmick, ja, så kan man väl ändå säga.
Ja, det måste man säga. Jag tror inte den funkade så himla bra.
Kolbiten är dålig för att man kan inte ha med sin gimmick i varenda jävla debatt.
Ja, men den blev
alla ser ju alla debatter, eller?
Nej.
Nej.
My
Nej.
God.
Ingen ser någon debatt. Ja, men jag tycker att kolbiten funkar en eller två gånger. Det som Gustav gjorde däremot var att stå och hålla upp den medan de andra pratade.
Ja, det var så konstigt.
Och typ med huvudet på sne och bara typ se ut som så här.
Det är lite ungdomsförbunds.
Ja, ja, lite ungdomsförbundspojke. Ja.
Apropå det, ni såg ni den här när Fridolin och Annie blev vald hyfsat samtidigt.
Mm.
Och då, jag såg någon som hade sammanställt liksom tidningsrubrikerna i samband med det här. Där Fridolin framställde som att han har ändå haft, han har ändå marinerats liksom. Han var ändå redo för det här för några år sedan, men nu har han verkligen fått lite erfarenhet och nu är det dags för honom att axla ansvaret.
Ja. Var det för att han har varit lärare?
Har han varit det? Det var ändå ganska tydligt tyckte jag.
Nej, jag vet, jag har missat det.
Ja.
Men Annie var rubriken bara, hon är helt oerfaren.
Ja.
Nu, om man skulle göra den här jämförelsen nu, ja, vem är det som känns som en ungdomsförbundsordförande?
Ja. Mm. Nu är det partisk också. Snart,
jag är alltså, lite partisk.
Gustav kommer vara minister när det här avsnittet släpps eventuellt. Kanske inte riktigt, men typ.
Ja.
Okej. Sämsta bevakning under valrörelsen. Där måste...
Från media, eller vad pratar vi nu?
Sveriges Television.
Nej. Definitivt inte. Jag tycker Sveriges Television höll bra utfrågningar med Anna Hedemo.
Såg inte du valvakan?
Ja, jo, okej. Okay. Det är möjligtvis att det faktum att de avbröt Reinfeldt mycket värdiga.
Det är, jag var...
De avbröt alla.
Ja, men spelar ingen roll.
Reinfeldt,
all respekt
Reinfeldt
till dig, Göran Hägglund, om du lyssnar på det här, vilket du borde göra. För här kan du lära dig massa saker. Men man kan inte avbryta en av... Alltså, vi kanske inte minns energirapporten om fem år. Vi minns garanterat Reinfeldt. Vi minns Reinfeldt om 50 år. Och om världen finns kvar, om inte Stefan Löfvens klimatpolitik har utraderat världen, så kommer vi minnas honom om 100 år också. Det är ju,
nej, det kommer vi inte.
Jo, det är helt, nej, okej. Okay. Jo, det kommer vi göra. Nej. Det kommer vi göra. Ja, men det kommer finnas Twitter-grejer i...
Han finns med på Wikipedia.
Ja. Nej, men jag vill säga så här. Hur kan man som... public service, avbryta, ja, avgående statsminister. Nej, det är inte förutsägbart, för nej, det pratas det för lite om det här.
Nej, jag säger inte att det är förutsägbart. Jag håller med att det är jättekonstigt. Det var också konstigt att man avbröt Löfvens tal.
Ja, det var också konstigt.
Men Löfven kommer för många möjligheter att tala. Alltså så här, hej, jag har varit statsminister i 8 år. Kan jag få 2 minuter att tala? Nej, det kan jag tydligen inte. Men jag skulle...
Annes tal till exempel, hon han säger tack.
Aha.
Till valarbetarna.
Ja.
Ja. Det är ju helt ointressant för tittarna. Då skulle man snarare ha hållit på och tjabblat på i studion och klipp till när hon sa någonting intressant.
Ja, men så länge som de höll på att sända så måste de bara kunna banda de här talen och sända dem. Alltså hur svårt ska det vara att koordinera upp det där? Men jag vill ändå, även om jag håller med dig Hannes om att SVTs agerande var det mest ovärdiga på den här sidan Jesu födelse, nominera också TV4 till sämsta bevakning. Deras utfrågningar av alliansen respektive oppositionen var ju ett hån mot demokratin. Och nu vet jag att jag är partisk, men om man till exempel tar den kvällen när de utfrågade ut alliansens partiledare, så börjar de med Jan Björklund och så ställer de hårda kritiska frågor, vilket jag tycker är helt rätt. Det är det man vill ha. Om skola, om liksom försvaret och bla bla bla. Kritiska, du som har varit utbildningsminister, hur kan det gå så dåligt? Det tycker jag är superrimligt och det är exakt det man har journalister till. Sen kommer Annie och får bara frågor om så här, vad tycker du om Margaret Thatcher?
När eller
du,
månggifte.
Ja, månggifte. Man bara, ja, då kanske du skulle fråga Jan Björklund så här, ja, hur känns det att leda det parti som är ansvarig för att hyresregleringen inte avskaffades eller för att vi införde lagen om anställningsskydd? Alltså så här, om vi nu ska typ ställa frågor om 70-tals oförrätter, höll jag på att säga. Men,
hur känns det att ha fostrat Per Garton?
Ja. Ja, det är jag. Ja. Vad säger du, Gabriel? Håller du med någon av oss eller har du någon egen nominering? Sämsta bevakning.
Ja, sämsta bevakning. Nej, jag håller med. De var båda var bra, båda var dåliga. Ja. Ja.
Bästa bevakning då. Ja, innan du säger någonting, för du är partisk, så kommer jag säga det som du antagligen kommer säga. Aftonbladet. Det tar emot att säga.
Ja, visst.
Bästa partiledardebatten och du, Hannes, var med och spann, vilket ju ändå
4 gånger.
Ja, vilket ju såklart ger lite PK på den cred.
Ja.
Ja, alltså givet min extremt låga tilltro till Aftonbladet generellt. Alltså, och den allmänna bilden har inte ändrats. Jag tycker fortfarande att det är för jävligt. Men så måste jag säga att mycket bra.
Och Lena Melin är ändå Lena Melin. Hon har ändå varit gäst i PK-podden. Alltså, efter det så breakar hon.
Ja.
Det här pratade vi om förra, vi behöver inte prata om det än. Men jag har ändå lite svårt för när man ska hålla på och kommentera och göra en analys en minut efter att de slutar prata.
Ja,
ja, det är klart.
Ja.
Det är just, men det är kanske, ja men vet du vad som är det konstigaste av allt? Det var återigen med Reinfeldts tal, det är SVT och sånt med Aftonbladet att göra. De bröt Reinfeldts tal när han sa varför han avgick för att låta en panel prata om varför han avgick. Det hade han kunnat säga själv, för han höll på att säga det. Men ni avbröt och lät Maud Olofsson och Maria Wetterstrand kommentera det istället. Jättemycket kärlek till er, hörni.
Men däremot, ni, ja, själva Mauds och Maria Wetterstrands diskussion över underkvällen,
ja, kunde komma senare intressant.
Ja, men den höll på hela tiden. Jag tyckte den var intressant.
Jag var ju på, ja, själva valvakan, ja, så jag tog inte del av den så himla mycket. Nej. Däremot så måste jag säga att som privatperson så är jag mycket nervös varje gång Maud Olofsson bestämmer sig för att ställa upp i media. Jag tycker det är onödigt.
Det var upprättelse.
Som privatperson.
Det var upprättelse.
Ja, sen var det aktuellt efteråt och så vidare och så vidare. Jag tycker att så här, gör inte det.
Okej, okay, jag tycker hon är, alltså,
på vilket sätt var det upprättelse?
Nej, men jag
från hon
pratade hon bara om konstitutionella frågor, eller?
Nej, jag orkar inte. Nästa kategori.
Ja. Mest anonym. Och då vill jag inte höra så här, åh, Göransson 63 i Bollnäs, alltså, utan jag pratar om de som egentligen inte borde vara anonyma. Jag nominerar Maria Arnholm i ett val som ändå handlade väldigt mycket om feminism, där Feministiskt initiativ av nu lät jag nästan som sverigedemokrat försökte pressa sig in av PK-media. Nej, men skitsamma, alltså Feministiskt initiativ var ändå på tapeten, feminism var ett huvudämne i nästan alla partiledardebatter. Så tycker jag att det är märkligt att Maria Arnholm inte tog större plats än vad hon gjorde, utan att återigen, tyvärr partisk, alltså att Annie Lööf och Gudrun Schyman och Birgitta Olsson var de som ändå tog den bollen.
Hon gjorde sig redo för tjänstemannarollen.
Ja, nu är hon partisekreterare, all heder åt det. Men håll med om att hon underpresterade den här valrörelsen.
Ja, jag tänkte säga Gudrun. Alltså givet EU-valet och liksom de strömningar som ändå var, så var hon inte, så var hon förvånansvärt lite i media.
Det var för att de utsattes av en medieskugga och blev blev.
Som hon sa i Agenda, valrörens mest idiotiska grej att hon gjorde det.
Ja.
Det är väl ändå jag säga så här, för de som är vänner med Gabriel på Facebook eller om du har öppen profil, det vet jag inte, Gabriel, men du la ändå upp en bild från i somras från Almedalen där du skrev de här kommer komma in i riksdagen när de körde sin fest. Mm. Synd, kärleken räckte visst inte.
Vadå? Hade du en bild om att FI skulle komma in i riksdagen?
Ja.
Det hade du fel. Det tippade du inte i december, men det återkommer vi till.
Ja. Ja. Nej, men jag håller med. Marianne var ganska bra. Björn Söder, oerhört anonym.
Ja, men nej,
det är alla partisekreterare är väl hyfsat anonyma i och för sig, kanske.
Men
däremot kan man ge SD ett pris för flest antal liksom lokalpolitiker som borde vara anonyma men som fick riksmedia.
Ja, det var synd.
Det var synd. Nästa kategori, om vi ska försöka hålla lite tempo där. Otydligaste i valrörelsen.
Ja.
Jag nominerar
en svår.
Nej, men kör du. Ja.
Är kolbiten lärare?
Okej, då säger jag något seriöst. Jag säger ändå Kristdemokraterna.
Ja.
Det var höj matteresultaten, mer idrott i skolan. Ja, det var inte jätteklart. Moderaternas valaffischer också.
Ja, det tycker jag ändå är de minsta synderna. Jag tycker att Kristdemokraterna, som med 8 år med socialministern, att man inte har lyckats muta in liksom den borgerliga välfärdspolitiken och gett den ett ansikte överhuvudtaget, är under all kritik.
Ja.
Det är sjukt att inte ni två sitter och säger typ Löfven, för han berättade inte hur han skulle lösa regeringsfrågan efter valet. Men för att
valet är över, vi behöver inte spinna mer. Vi har visat att det finns ett samlat regering. Det finns ett samlat regeringsalternativ och det där är bara käbbel. Ja.
Största haverist.
Stefan Löfven.
Nej, det är han inte. Mycket, man kan anklaga sig för Löfven för mycket.
Bland annat att han inte kan ta ansvar.
Ja, men skit, tyst nu.
Martin Ådahl.
Ja, kanske.
Alias Bati.
Nej. Nej. Men jag nominerar fan LO på Twitter. Jag har ingenting emot Socialdemokraterna, men alltså den eller de människor som har ansvar för sociala medier på LO måste sluta att ha ansvar för sociala medier. Mm. Alltså det är helt orimligt. Inför utfrågningen av Alliansen så skrev de liksom i versaler bara: Alliansen borde ägna all tid åt de utförsäkrade. Och sen nästa bit: Alliansen borde ägna all tid åt att be om ursäkt åt de cancersjuka. Och nästa typ: Alliansen borde ägna all tid åt att be om ursäkt för de som har visstidsanställningar. Jag bara, tre ämnen som alla ska få all tid. Hur tänker ni då? Så jag bara, haveri. Ja, nu blev det dumt för den som ska klippa. Det kommer säkert bara jag. Skitsamma. Det är orimligt och oacceptabelt.
Kan man nominera en hel debatt?
Ja.
Debatten om rasifiering.
Ja, usch. Men den drunknade lite grann ändå, som tur var, efter EP-valet. Okej, men ska vi ta en sista kategori? De bästa citaten under den här valrörelsen då? Ska vi ta till och med, ska vara så klyschigt så att vi gör någon typ, vi har inte tid för en så här David Letterman top 10, utan vi halverar den skiten. Kör en 5 timmars arbetsdag och tar en top 5.
Eftersom vi nu är ganska konventionella då med 5 citat, ska vi då också vara så konventionella att vi börjar bakifrån. Vilket var det 5:e bästa citatet i den här valrörelsen?
Ja, det var inte så normkritiskt av oss att börja liksom från 5 till 1 baklänges, så att säga. Miljöpartiet hade inte varit nöjda. Men på plats nummer 5 så tror jag att vi ändå kan enas om att en av valrörelsens absolut skarpaste debattörer, Jonas Sjöstedt, kommer in och rämmar upp. Nej, det gör han inte. Men åtminstone retoriskt.
Opassande. Särskilt med tanke på vad statet handlar om.
Ja, jag tar tillbaka det. Ja. Nej, men han har en väldigt...
Ska vi lyssna på vilket det var?
Ja.
Ja, den enda gången som jag hör Annie Lööf verkligen vara engagerad om jämställdhet, det är när hon försvarar kvinnliga direktörer. Jag tror att det är direktören och du försvarar, inte kvinnorna.
Ja.
Ja.
Det är all heder.
Det är ändå rätt stiligt.
Ja, det måste man säga. Och båda de här två debattörerna rök ihop ett antal gånger, och jag tror egentligen till bådas fördel, även om det inte gick superbra för Jonas Sjöstedt sen i valet.
Det är väl inte så konstigt att man rök ihop en del, eftersom V hade gjort välfärden till sin fråga och C var den enda som stod upp för riskkapitalisterna. Ja.
Jag tycker egentligen att Annie borde få mer cred för det där, men ja, det behöver vi inte ta nu. Ska vi gå raskt vidare till nummer 4? Vad har vi där, Gabriel?
Ja, det gör vi så. Och på nummer 4 så har vi ju en som vanligtvis brukar få mycket cred för att han är rolig i politiken.
Göran Persson.
Så han saknar honom.
Ja. Är det Kossan Doris?
Nej. En annan Göran. Hägglund. Han ägnade ju en kvart av sitt användarstal i år åt ståuppkomik.
Älskar ståuppkomik.
Ja, tack. Det var bara det jag ville höra.
Ja, jag är med.
Nej, men i Expressens debatt så lät det så här i jobbfrågan.
Men låt oss få komma tillbaka lite till de valmanifester. Det finns Alliansens gedigna dokument, det fanns några sladdriga sidor från Socialdemokraterna. Så om man räknar så är det då fler glada barn på bilder än det är jobbförslag. Och den här obalansen är ju lite bekymmersam, för de här barnen kommer rimligen inte att bli särskilt glada när det inte finns jobb.
Han är genial, han är briljant.
Ja.
4,6%.
Ja, men grejen var att jag trodde verkligen att Göran, att det här var början på Görans comeback, och att så här, jävlar, nu är Göran on fire igen. Mm. Sen så
tröttnade
han ju i resten av debatten tyvärr från hans del, men just det här måste man ändå ge honom cred för.
Ja. Och det var inte jättespontant i och för sig.
Nej, men
det kan man inte konstatera.
Vad är det liksom? Ja, i och för sig, det kommer citat längre fram på den här listan som är spontana. Det ska gudarna veta.
Absolut.
Men de allra flesta som är, alltså, man ska inte underskatta, alltså, hur många spontana skämt har Saturday Night Live. Jag vet inte, Anders, du som är ståuppkomiker, kan du berätta det för oss?
Förmodligen inte jättemycket. Nej. Och de som är spontana kanske är väldigt, väldigt, det är kanske de man har tränat mest på, de som man tror är spontana.
Ja, exakt.
Okej, Hannes, nummer 3.
Nummer 3 så har vi mannen som bevisar att vara skicklig, tydlig och verka trevlig inte ger ett jävla skit i valet, Jonas Sjöstedt.
Men vad fan?
Nej.
Sluta spinna.
Vadå sluta spinna? Det är väl, det är liksom,
väljarna talat.
Väljarna talat. Har det, fel. Det var inte en vänstervind vi såg. Vi såg en vänsterkris.
Ah, ja. Ska vi spela citatet bara? Jag kan inte.
Det är inte spin. Det är bara fakta.
Tandläkarna är populära, märkligt nog. Speciellt privattandläkarna. Varför ska de här få göra vinst, Jonas Sjöstedt?
Ja, därför att vi angriper problem när vi ser dem. Och ser vi inte ett problem så gör vi inte om saker. Det är skillnaden mellan de borgerliga oss. Därför att ni ser det som en ideologisk fråga att allt ska privatiseras. Även om apoteken fungerar bra, då ska de privatiseras. Även om bilprovningen fungerar bra, då ska den privatiseras. Men vi ser att det finns ett bra system. Men varför... Vänta, jag svarar. Vi ser att det finns ett bra system med både privata och offentliga tandläkare. Det är inte stora riskkapitalbolag som tar pengarna och sticker. Det gör att människor får en bra service. Man behöver inte laga det som inte är trasigt, vare sig i munnen eller i tandvården.
Ja, bam!
Ja. Nej, men det var bam.
Till och med Göran vill lite kräv.
Ja.
Perfekt.
Ja. Men där skulle Göran sagt bara, det där var fyndigt men tyvärr inte riktigt konsekvent.
Exakt. Nej, men Göran, jag tror Göran är bra.
Göran, ja, eller? Jag tänker att han är lite osäker här.
Hägglund pratade om det. Jo, men det var det jag skulle komma till om du inte hade avbrutit mig. Så hade jag sagt att Göran generellt sett är väldigt bra på att leverera sina egna grejer, tycker jag ändå. Däremot så är han inte superbra på rebuttals. Där tycker jag till exempel att Fredrik Reinfeldt i all sin tråkighet är egentligen mycket bättre på att fäkta bort liksom angrepp. Göran är bra på offense men inte så himla bra på försvar.
Vi kommer kanske tillbaka till det också lite senare i den här utnämningen, just fäktning.
Ja.
Men innan det så har vi nummer två.
Ja, och där på tal om då spontanitet. Och här kan vi då ge inside info om att det här inte var någon typ av talepunkt som debatttränades innan, eftersom jag var med och debatttränade personen i fråga som sa det här. Utan det var ett i stunden påkommet raseri och haveri.
Som fick en egen hemsida.
Som fick en egen hemsida som nu är irrelevant, men ta tillbaka det.se. Det var alltså i SVT:s jobbdebatt som det hetade till mellan Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl och Vänsterpartiets dito alias Bati.
Nej, vadå dito? Han är väl inte chefsekonom? Vänsterpartiet har väl ingen chefsekonom?
Ja, men han är väl ändå någonting... Okay,
den enda i Vänsterpartiet som har klubbat på Handels. Det är inte heller sant. Det är inte heller sant. För fan drygt. Jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det. För det var
du
drygt.
Tar oss tillbaka. Han är åtminstone arbetsmarknadspolitiskt väldigt kunnig.
Och
planeras... Och ministerkandidat. Ja.
Burn.
Vi tar oss tillbaka.
Ja.
Ali ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det. Jag träffar dem varje dag. De som gör verkligheten lite drägligare, lite enklare för många äldre. Du vet att de flesta är faktiskt äldre som har ganska små inkomster, som vill ha lite hjälp hemma. Och de flesta som gör det, det är faktiskt folk i deras egen bygd som startar ett litet företag för att hjälpa dessa äldre. Du bara målar upp en helt annan bild som kanske passar i din retorik och ditt parti. Men det är inte sant. Och du får inte kalla de som driver och alla de här tjejerna som driver rutföretag för tjänstefolk, ta tillbaka.
Aj! Wow. Krysskungen Martin Ådahl.
Oj. Jag vet inte vad man ska säga. Det var ju liksom, jag och jag är väldigt partisk här. Det känns som att det här nästan var det som tände igång valrörelsen lite grann. Det var liksom
som av en slump den talepunkt du har skrivit åt Martin.
Det var ju precis det jag sa att jag inte hade gjort. Okay. Nej, men så var det inte då. Nej, men vadå? Det här var ju ändå den första stora SVT-debatten
som
innan alla partiledardebatter. Jag håller öppet för att jag har fel här, men jag kände att det var då liksom de här jävla noshörningarna för första gången bara sprang med huvudena rakt mot varandra och kraschade ihop liksom ordentligt.
Ja. Framförallt tände det igång Centerpartiet, det ska man ändå säga.
Ja, det måste man säga. Sen så hur mycket vi fick för det, det är ju mer oklart liksom.
Men vi gjorde ett jättebra val alltså. Skitsamma.
Sluta spinna.
Okej. Okay. Men
vem som helst, skitsamma. Ni tar men,
jag
det sista.
Nej, för jag vill ändå kommentera en kort sak kring det här. Eller okej, vi tar sista. Vi tar sista. Sen säger jag det.
Ja, ska du introducera här, Gabriel?
Ta en liten trumvirvel.
Det lät som en tandläkare, privat vinstdriven tandläkare som borrar i någonstans.
Precis, vi har en riktig trumvirvel.
Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Behåll den där, du. Nu måste
men
du måste
ju kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Nej, men du har ju sagt att den inte finns.
Den där är en myndighet. Jag pratar om en politisk överenskommelse. Är ni mogna nog att sätta er ner vid ett förhandlingsbord och diskutera hur vi ska nå en bred överenskommelse och ta hänsyn till att vi har lite olika ingångsvärden? Och det tänker jag leva upp till.
Det är svårt mycket att säga att det är ett citat där.
Ja, men det, alltså, det är ett valrörelsens kanske viktigaste, tillsammans med öppna era hjärtan, det som dominerade valrörelsen.
Ja. Nej, men det finns så mycket att säga här. För det första så...
Det är ju för sig deppigt om det är så.
Nej, men...
Nej. Det säger någonting om... Bla, man kan säga, det säger det någonting om Löfven... hans regeringsduglighet. Bla, bla, bla.
Ja, det visar att om Stefan Löfven inte kan hantera ett papper från Annie Lööf, hur ska han då kunna hantera en aggressiv Putin?
Nej, han är det över.
Men alltså, det finns ju så många saker med det här som är så geniala. För det första så antar jag och hoppas jag att alla har sett... Alltså kroppsspråket ska ju inte underskattas i det här när man börjar vifta och så vidare. På tal om att sträcka ut handen och så vidare. Mm. Det är ju det, adderar ju liksom någon typ av komik till det här. Och den här då fylleversionen när man spelar här lite långsammare, när det verkligen låter som ett fyllebråk mellan Annie och Stefan. Men sen är det också så här... Stefan blir verkligen så här...
Ni måste lyssna på det.
Ska vi lyssna på det också? Ja, det kan vi göra. Ja, det låter så här.
Kunna läsa den till imorgon. Och så kan du beskriva det för oss imorgon.
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Va? Behåll den där, du. Nu måste vi prata.
Men du måste kunna läsa den där.
Men...
Krille P gör comeback i valrörelsen. Men det är också så här, jag älskar Stefan Löfven som försöker finna sig igenom. Du, jag har läst den där flera gånger än du. Kanske. Och då blir man också så här, varför har du läst Energimyndighetens liksom långtidsprognos flera gånger? Ja. Det verkar också idiotiskt.
Flera gånger än du. Ja. Och det där är en myndighet. Det där är en myndighet.
Ja, och därmed inte trovärdig. Liksom. Ja, ja. Jag känner mig kränkt som myndighetsanställd. Men... Det var ju också, det var olyckligt, alltså så här, det är ju roligt, jag tycker inte att det här på allvar visar att Stefan Löfven är på något sätt en buffel och så vidare, men alltså det var lite olyckligt att han typ kvällen innan hade tagit något typ av jujutsu-grepp på någon TV4 reporter och sen så började han veva på det här sättet. Det var liksom så här, aj, lite väl fysiskt några dagar i rad här.
Ja. Nej, men det var, och man, jag, det här säger inte jag för att hålla på, vart såg jag, okej, Carl, jag ber, Carl, kan vi göra så att inte jag framstår hela tiden som ni tycker att jag framstår som så dryg hela tiden. Kan inte du fråga mig, Carl, vart jag såg den här någonstans?
Vart såg du det här klippet, Hans?
Men jag såg den här i, det var inte kul att fråga, jag såg det i kontrollrummet hos Aftonbladet, Aftonbladet TV, där jag fick den stora äran att kommentera den här debatten. Nej, men det var det jag menade. Fan, okej, jag satt där och sa när Rysen hade någon koll på. Är ni nöjda nu?
Ja.
Det är mig själv. Och det blev liksom, det blev, alltså det gick så här, man kunde, det, alltså folk bara så här, det här är helt sjukt. Alltså man, det var, det här är helt sjukt. Det var liksom allmänna stämningen i rummet. Folk bara så här, men det är inte sant, och bara så här, och så ropar in kontroll och bara, kan vi fixa klipp på det här eller nu? Vi behöver ett klipp på det här nu. Lena Melin bara, vad gör jag? Alltså det var helt sjukt. Och så satt jag där och bara, vad ska jag säga nu? Vad ska jag spinna på? Vad ska jag spinna på? Och försökte skriva ihop något spontan, något citat som jag tränade i mitt huvud på att låta spontan. Jag sa, ja men Stefan Löfven, han framstår jag vet inte, som en skolpojke, tränade i mitt huvud på att försöka låta spontant när jag sa det.
Det var, det är så vidrigt.
Nej,
det här är verkligen en inblick i det sämsta med
vad är det sämsta i det? Du. Tror du att nej? Du menar att om Annie Lööf hade typ så här börjat garva när Stefan Löfven sa någonting, du tror inte att Alliansfritt hade gjort skrattet.se eller någonting och bara haft Annis skratt? Alltså det är klart. Det här...
Ja, nej, men väl,
på tal om Alliansfritt, får man vara så ofin så att man liksom bryter ut i en superparentes mitt i allt ditt berättande om ditt fina spin? Att det måste ju ändå, på tal om spin, vara det mest misslyckade eftervalsspinnet, när typ Anders Utbult och Zakaria, de här från Alliansfritt-grundarna, som liksom, all heder åt dem, jag har ingenting emot dem som personer, men de har verkligen ägnat sig åt att kasta bajs på Alliansen i minst 8 år, som direkt efter valet bara, nu är det viktigt att vi tar ansvar och samarbetar på ett ansvarsfullt sätt. Man bara, alltså Anders Utbult och Zakaria, allt vad ni heter. Nej, jag ska inte ens säga på dem vad jag tänker, men, det, det är ju ett jävla hån mot allt vad demokrati och folkstyre heter.
Ja, de är fruktansvärda. Ja, men
det vet jag inte, men det är möjligen ett hån mot deras egen sajt kanske. Ja. Snarare.
Ja, jag förstår inte om man tycker att någon har begått väpnat rån mot Sverige, raserat välfärden, ökat klassklyftorna, liksom. Varför skulle jag aldrig vilja samarbeta med en sån människa?
Nej.
Jag så här.
Nu är du för du håller ju med mig här, Gabriel. Säg inte bara ett trött nej. Det är oacceptabelt.
Ja, men jag håller väl kanske med dig i teorin om att, eller jag förstår ju vad du menar, att det är klart att det blir skenheligt.
Ja.
Ja. Men du skulle gjort samma sak.
Va?
Om du, nej, hade, om du hade, jobbat just nu för Socialdemokraterna,
ja.
Ja, då, och du innan hade liksom engagerat dig mot den alliansregering som funnits, eller om det hade varit tvärtom, mot den socialdemokratiska regering som regerat i 14 år då,
ja.
Ja, eller 16 blir det. Mm. Och sen så blir det här parlamentariska läget. Du skulle också sagt, nu måste vi lösa det här tillsammans.
Ja, för det första... Så här, det är ju alltid, jag har ju ett svårt läge här för att jag ska nu försöka försvara min egen moraliska integritet i ett scenario, liksom, hypotetiskt scenario, ja. Som aldrig hänt. Jag tror och hoppas att jag aldrig skulle starta en sajt som alliansfritt. Och jag tror och hoppas att jag aldrig skulle anklaga Socialdemokraterna för att ha begått väpnat råd mot landet Sverige. Och jag tror och hoppas, liksom, absolut skulle jag kunna tänka mig att sträcka ut en hand i ett icke-jujutsu-grepp.
Ja.
Men inte. Men jag tror som sagt inte att jag har gjort de där första grejerna, vilket är det som stör mig lite grann. Jag tror inte att jag hade använt mig av riktigt de brösttonerna.
Absolut.
Jag kommer absolut nu liksom, i den minimala roll som liksom vanlig medlem i Centerpartiet att säga att Socialdemokraterna genomför reformer som höjer jämviktsarbetslösheten och minskar den potentiella sysselsättningen, vilket jag tycker är dumt och att det de gör i någon jävla bemärkelse omoraliskt. Men inte använda riktigt den typen av brösttoner, hoppas jag. Vi kanske om 4 år när PK-podden staplar fram visa sig att jag är världens största skenheliga haverist.
Jag tror att jag är helt övertygad om att jag kommer använda den typen av begrepp och det tonläget under de kommande åren. Fan vad taggad jag är på att bara köra ner.
Varför är du det?
Vet du varför jag är det?
Det är för inte så jävla stor skillnad på de här två blocken.
Oj,
och det är ett av problemen som vi har pratat om med svensk politik just nu.
Striden i svensk politik står just nu.
Nej, okej. Okay. Ja, men nej, du kommer, nu hör jag att du inte kommer säga någonting vettigt.
Jo, det
nej,
är
men,
visst
nej, men däremot, på tal om skillnad, det finns ju vissa skillnader, även om de är, alltså man kan debattera hur stora de är. Mm. I en budget på 900 miljarder, lite drygt, när det är statsbudgeten, så bråkar vi om 40. Ja, det är absolut, det är skillnader, men så in i helvete stora är de inte.
40, kanske 20 bara, det vet man.
Ja, det vet man, det får man säga. Däremot så tycker jag ändå att så här, och man borde samarbeta. Alltså så här, ja, alla förändringar som Socialdemokraterna vill göra är ju Centerpartiet och Folkpartiet, förutom när det gäller pappamånader, och Folkpartiet emot. Så att, alltså jag tycker det känns märkligt att säga att man ska samarbeta. Det finns ju ingen poäng att göra det om man inte har någon typ av gemensam bild överhuvudtaget, och det har man ju inte.
Absolut, men det finns ingen anledning att haverera som om det liksom...
Nej, men vem är det som havererar?
Ja, men han säger precis att han ska göra det.
Nej, jag tycker inte att det är haverera att liksom, det är klart att jag kanske inte kommer säga att Stefan Löfven bedriver väpnat rån mot Sverige, även om höjd skatt. Mm, ja. Men det är klart att man måste som opposition också kunna ta i ordentligt. Och nu är Centerpartiet ett oppositionsparti, då får väl det vara så.
Ja, det måste man, eller så här, uppenbarligen måste man göra det, för att ett av problemen som vi har pratat om är ju att det inte finns kanske, eller eventuellt är det så att det inte finns helt tydliga skillnader mellan höger och vänster, och det är en av anledningarna till att vissa andra partier växer.
Mm.
Ja. Men jag vänder mig ändå emot att man känner sig tvingad att skapa såna här fiktiva liksom uppblåsta debatter. Om det är så att man ändå är ganska överens. Sen kan man fråga sig, är det så att vi är väldigt överens om politik för att det är en massiv triangulering som baserar sig snarare på taktik än faktisk ideologi och vad folk tycker? Ja, då är det, kan man väl diskutera det. Men,
men jag hoppas att man faktiskt får till lite större skillnader och att man då har ett kraftfullt...
Men det har inget egenvärde. Är det så att man är rörande överens?
Nej, men jag har inget egenvärde, men däremot har det ett värde för mig i termer av att jag tycker att alliansen nu, hashtag alliansen, ska bli ett ännu tydligare borgerligt liksom, block. Och det tycker jag är ett värde därför att så här, det behöver bedrivas ännu mer borgerlig politik. Och jag tycker att så här, Stefan Fölster och Nima Sanandaji och Jan Norberg har liksom, på olika hörn skrivit om att en av anledningarna till att alliansen förlorade var att man var lite för passiv och försökte och liksom eliminerade skillnaderna i lite för hög utsträckning under den senaste mandatperioden. Sen förstår jag också att man var mer eller mindre tvingad till det givet att man var en minoritetsregering. Men still så tycker jag att det finns en poäng i att få in lite mer höger-vänster-konflikter i olika frågor om man till exempel är intresserad av att Sverigedemokraterna inte ska växa. Och på tal om att liksom använda brösttoner och att Sverigedemokraterna växer när folk triangulerar, så... Och på tal om att haverera, så vill jag haverera i 20 sekunder och bara säga att jag tycker det är helt oacceptabelt att till exempel, det är bara ett exempel Helge, men kvällspressen har ju uppenbarligen bestämt sig för att så här, Sverigedemokraterna är onda jävla idioter, de ska försöka bekämpa. Ja, det kan man tycka vad man vill om, att heder åt det. Kör liksom stort på löpselet på valdagen så här, vi gillar olika, rösta inte på främst liksom så här. Ja, okej, okay, sen valdagen kommer och går, de får 13%. Då tänker man att så här, alla krafter som har som mål att bekämpa Sverigedemokraterna skulle, kanske skulle dra någon typ av slutsats om att så här, ja, taktiken fungerar så där. Vad gör då nämnda kvällspress? Ja, de kör exakt samma taktik efter valdagen med svarta liksom löpsedlar om att 87% röstade inte på SD. Alltså det tycker jag är provocerande, för det antyder att man inte har ett ärligt uppsåt i sin strategi att bekämpa SD som politisk kraft, utan att det mer handlar om att posera som en jävla god människa.
Eller så kan man hävda att det, just att man har sådana där, jag tar inga publicistiska ställningstaganden.
Tack, men, Hannes.
Ja, men att man kan hävda att i många andra länder där man inte har varit så stenhård mot de populistiska partierna, så ökar, eller så bara så här, öppnas dörren och bara tjena tjena, välkommen här i Norge, här är vår regering, traska in Fremskrittspartiet, sätt dig på finansministerposten, eller vad de nu har, jag tror de har finansministerposten. Skulle man kunna hävda att i Sverige så har det mediala klimatet och liksom det offentliga samtalet och etablissemanget och allt vad man vill, den som tar i Sverigedemokraterna band, alltså du kan ju liksom, det blev ju till och med någon grej under förra valrörelsen, typ Ylva Johansson typ gick in i samma rum som en sverigedemokrat i någon, på något utskottsmöte liksom, för att det kunde vara som att liksom de följde med. Alltså det blir ju kaos. Det gör ju att de inte får något reellt inflytande och att Sverige inte anpassat sin migrationspolitik efter dem överhuvudtaget. Ja, nej, men jag men vad, du menar att argumenten då om att man inte får normalisera rasismen och så vidare, du köper inte dem rakt av eller?
Men alltså, för det här blir superkänsligt. Ja, och det här har vi pratat om förut, den här jävla liksom språkliga definitionsfrågan, ja, om så här, är det rasism eller inte? Jag tycker ändå att det finns en viss poäng i det som några skriver och säger, att så här, ja, det finns en stor minoritet. Ja, det är en minoritet, men den är relativt stor, som tycker att Sverigedemokraterna är det parti som flest människor tycker har bäst politik på invandringsområdet. Det är ungefär 20%. Det finns ungefär drygt 40% av Sveriges befolkning tycker att det är ett bra förslag att minska alltså, liksom, flyktinginvandringen. Och liksom, säga vad man vill, jag vill inte ta ordet massinvandring i min mun, jag vet inte vad det betyder, men jag tror att ändå att vi kan vara överens om att det, ja, det är, vi har en relativt stor invandring. Ja, det är en relativt stor omställning av samhället jämfört med hur det såg ut för 50 år sedan. Som i alla stora liksom, ja, omställningar, så är det klart att det finns liksom en viss liten motreaktion liksom. Det behöver inte få en att få panik. Det fanns människor liksom, jag är också väldigt mycket emot Göteborgskravaller och annat som i liksom globaliseringens spår kom.
Jo.
Men det är ändå förståeligt att så här, vissa människor blir oroliga och tar till irrationella metoder.
Det är klart att det inte är, och det blir också liksom jag håller med om att det blir helt orimligt att så här, jag ser ju gärna att vi skulle öka invandringen, men det är klart att det blir orimligt att kanske så här, ja, man är inte rasist om man vill minska alla samma nivå på invandring som när Göran Persson styrde. Men man är rasist om man är ordförande i SD Stockholm och skriver att muslimer har en våldsammare gen eller vad han nu skrev. Det är rasism per definition.
Ja.
Och det är ju det som är problemet, att deras ledande företrädare uttrycker sig så här.
Ja, men jag tyckte att så här, Magnus Bettner, oklart huruvida han är någon typ av politisk auktoritet, men var det väl som hade skrivit någon, eller var det Soran Ismail kanske? Nu, jag ber om ursäkt att jag blandar ihop de två eftersom de jobbar ihop. Men skrev någon artikel att så här, SD är inte per definition ett rasistiskt parti, men en röst på dem är gynnar rasismen därför att så här, många företrädare är rasister. Ja, och den typen av så här, dubbla tankar kan, tycker jag man kan hålla i huvudet samtidigt.
Ja.
Det går utmärkt att vara intelligent, icke-rasistisk sverigedemokrat, men man ska också vara väldigt klar över att rasister är mycket överrepresenterade inom SD.
Så är det, och då menar jag det här med att nej, men vända ryggen till och skrika och sånt där, nej, det kanske inte det håller kanske inte SD utifrån riksdagen och sånt där, men man kan ju inte. Alltså man kan diskutera hur Expressen kom fram till de här att folk har skrivit anonymt och sånt, och det är en diskussion i sig. Men man kan inte. Jag måste sluta med dubbla negationer.
Ja.
Man måste kommentera och lyfta upp att Sverigedemokrater sitter och skriver att invandrare har brottsligare gener, eller att det ligger i blodet hos folk att göra det. Alltså det är omöjligt att inte, alltså så här, det sjuka är att rasismen har inte normaliserats, men avslöjanden om SDs kandidater har typ normaliserats. Man har en till sverigedemokrat som säger att invandrare har generna att göra vissa saker. Det är liksom, alltså, vad hade hänt om Per Ankersjö eller nu vet inte jag vem som är ordförande för, ja, men Katarina Elmsäter-Svärd som är väl ordförande för Stockholm i Moderaterna. Det är helt sjukt att han sitter och skriver de här sakerna, och han blev kickad då sen liksom.
Ja.
Det är bisarrt. Ja. Att det är tredje största parti.
Men sen, och då kommer vi tillbaka till det som du pratade om, medias roll i det hela också. Hade man, för att det här är ju saker, man kanske kan skylla på Xbox, även om jag tycker att Expo, givet deras roll, gör det de gör ganska bra. Men att såna här grejer släpps är, liksom, är ganska väl, väl liksom planterad bombmatta inför valet de två sista veckorna. Det gör ju bara att folk blir mer och mer misstänksamma mot att det bara är en konspiration från PK-eliten.
Framförallt för att de som röstar på Sverigedemokraterna har väldigt lågt förtroende för institutioner i jämförelse med vad andra väljare har. Men jag vill, alltså så här, man kan diskutera hur mycket som helst vad som får, alltså jag förstår inte, jag kan inte ta in hur ett parti verkar gynnas av att det är massa skandaler kring dem. De verkar gynnas av att deras företrädare går på stan med järnrör. De verkar gynnas av att det avslöjades en massa rasistiska kommentarer. Och jag kan säga, jag tycker det är väldigt tråkigt.
Har vi verkligen något belägg för att de gynnas? Alltså, det här är en ärlig fråga.
Nej, men vi har ju belägg för att de inte missgynnas uppenbarligen.
Ja, du måste ju tänka alternativkostnadstermer. Tänk om de här inte-skandalerna hade kommit så hade de kanske haft 15,5%. Jag säger inte att det är så. Okay. Jag bara säger att den frågan är fortfarande öppen med i veteligen.
Ja, men okej. Okay. Vi tar så här då. Moderaterna, valstugreportaget 2002. Det är välbelagt att de missgynnades grovt av detta. Mm. Det är... Jag vill liksom, jag vill att någon forskar och pratar, gör djupa studier på Sverigedemokraterna väl bara. Hur ser du på? Så här, det finns ju massa med Södermalm, var ju SD större än Centerpartiet. Ja, på Södermalm har SD ungefär 6%, större än KD, och större än KD, större än Centern. De är större än både Gud och bönder liksom på Södermalm.
Det är två avstånden.
Två avstånd. Under vilket stånd SD hade tillhört borgarna?
Nej.
Nej. Adam.
Ja. Kanske.
Ja, skitsamma. Så här, det jag menar så här.
Bönderna, men skitsamma.
Ja, det är...
Jag tänker inte skit om bönderna.
Typ 7000 som har röstat på Sverigedemokrater på Södermalm. Mm. Hur ser du på att rösta på ett parti? Så här, invandringsfrågan, ja, då kommer vi definitivt tycka olika politiskt. Men hur ser du på ett parti vars företrädare beter sig som huliganer? Jag förstår att man kan tycka att invandringen är för stor. Jag tycker ni har fel, ni som tycker det. Men jag kan inte förstå hur man... Jag skulle skämmas så mycket över att så här, skammen... Så här,
ja, men det gjorde man kanske 2010. Men det där är så
över. Nej, inte skammen över att man röstar på Sverigedemokraterna. Det förstår jag. Det
ja,
är
nej, men även det andra. För att, alltså, jag försvarar inte på något sätt. Men jag tror att många kanske tycker att de får... oförtjänt mycket kritik för sina företrädare också.
För att de lyfter inte. Jimmie Åkesson borde svara på det här varje dag. Nej, men, vad säger de om ett parti att ordföranden i Sveriges största stad skriver att invandrare har vissa typer av gener som gör att de gör vissa saker?
Får jag ge mig ut på, det känns som att vi har bara rört oss i barnbassängen och att vi har rört oss ut på den hala tunna isen alldeles för sällan det här avsnittet. Men jag får göra det bara en kort.
Fast det har vi inte.
Nej, men om jag får säga en sak som är jävligt känslig, och nu får ni fan liksom ge mig the benefit of the doubt, alla ni som lyssnar här. När det gäller de här avslöjandena, du bara antyder det att så här, det är lite oklart exakt hur folk har avkodat vem det är som har skrivit massa anonyma kommentarer.
Ja, det kanske är klart, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller det. Och liksom, hur vet de att Jimmie Åkesson spelar för mycket, om man nu får lägga någon typ av normativ bedömning där. Alltså så här, jag vet for a fact att åtminstone du och jag, Hannes, jag tror även du, Gabriel, skriver saker på nätet som om de kom ut skulle få oss att framstå som idioter. Har vi någonsin skrivit någonting i ras, liksom biologiskt, om invandrargener? Nej. Absolut inte. Har vi skrivit någonting klassföraktande om att arbetare är dumma i huvudet? Nej, absolut inte. Har vi däremot uttryckt oss jävligt ovärdigt? Ja, det har vi.
Det, men ja, inte normativt, har vi det?
Ja, men jävligt osympatiskt.
Jo, men om ja, det är klart vi har. Om människor vi känner eller människor som vi vet vilka det är. Men vi har inte normativt sagt att sådana här människor är så och så.
Nej, men
om det skulle komma ut, skulle det vara ungefär lika.
Om en journalist hade tillgång till allt du och jag har skrivit på nätet. Jag vet inte varför jag exkluderar dig här, Gabriel. Det känns som att du är en snällare människa än vad vi är. Men jag tror egentligen att du är den ondaste av oss alla.
Framförallt, ja, tack.
Ja, men så skulle man kunna klippa ihop det så att vi framstod som fullblodsidioter. Absolut, det går en jävla vattentätt skott i en sovjetisk atomubåt mellan att bara vara allmänt lite så här otrevlig i stundens hetta och att skriva en massa liksom rasistiska saker om invandrargener. Ja, men förstår du lite grann min...
Lite ja, jag hävdar ändå liksom om, och det här är ju väldigt öppet och ärligt, och nu kommer någon så här, vad är det du har skrivit? Ja, jag har skrivit, du och jag har skrivit till varandra att vi tycker människor i vår omgivning.
Jag gillar att du exkluderar mig igen.
Ja, men det, ja, men det är för att okej, okay, vi har en, ni ska veta det, kära lyssnare. Det finns en hemlig Facebookgrupp
där vi snackar skit om just er.
Om
ja,
er.
Det är du ja, som lyssnar nu.
Exakt. Podden. Den heter Podden. kan jag säga, och den har som liten, ja, den har en sån här not som sin lilla märke på Facebook, och den podd där skriver vi bland annat, ja, vi går in. Jag tar med er in.
Det här känns inte sanktionerat.
Nej,
det känns också som att vi inte rör det så långt från barnbassängen just nu.
Det är bara käbbel.
Det är bara käbbel. Nej, men det här bland annat Karl Malmski skrivit, vill det här var ju också idiotiskt att vi inte föll upp det här, Karl. Vill vi ha lite intervjuer från valvaken att kunna klippa in i avsnittet? Ja, det ville vi, sa vi. Vi glömde bort att göra det. Och sen har jag skrivit, ta det på rätt, Karl Malmqvist, men jag vill ändå ha kommentarer på att du inte lyfts fram av Aftonbladet som ett stjärnskott. Men
vad är det här? Det här har inte någonting med någonting att göra.
Men vi har också sen, den första riktigt taskiga grejen, jag kommer inte läsa upp det, den första riktigt taskiga grejen, det är Gabriel som skriver. Det vill jag bara säga. Det vill jag bara säga.
Vad är det som händer nu?
Jag tänker inte säga.
You say.
Nej, men han kommenterar en människas profilbild. Men det tar vi bort. Ja. Det kommer vi klippa bort. Ja, så här. Okej, så här.
Vad fan är det som händer?
Det jag vill säga är så här. Vi kanske framstår som osympatiska människor på att vi skriver om att människor gör dumma saker i andra partier eller människor i vår närhet eller vad det nu kan vara. Men jag tycker inte, jag har inget problem med de värderingar. Vi har inte kallat någon för vi har inte liksom
kallat någon för blatte lover. Nej,
använder inte sexistiska uttryck om folk. Nej. Vi säger att de är idioter, dumma i huvudet, lata och slöa. Och det får man säga.
Ja.
Det säger ingenting. Det skulle man kunna vi kör en intervju. Ja, nu kör vi. Karl, du har kommit över en grej som jag har skrivit här. Vi måste testa vad vi ska svara. Grilla mig. Ja.
Jag har i samarbete med researchgruppen fått tillgång till vissa nätforum där det mycket tydligt står att du hänger ut partikamrater och deras estetiska smak både när det gäller val av profilbild och tycker att de gör ett alldeles för dåligt arbete i förhållande till den lön de får. Tycker du att det är en rimlig prioritering av din tid i en valrörelse att ägna dig åt interna käblerier?
Jag kan ju då inte veta, eftersom jag inte sett vilka kommentarer jag har läst. Det kan däremot stämma att jag i interna diskussioner ibland uttrycker en stress över att jag vill att människor ska jobba ännu hårdare, däribland jag själv. För att det här är...
Okej. Men ska vi gå vidare?
Fail.
Ja, vi går vidare.
Släpp det här.
Ja, vi håller med varandra. Det var synd att SD fick 13%. Det är bra att de inte har något inflytande. Det är istället för att vi ansvar att ta ansvar för käbleriet.
Istället för att håna varandra så här indirekt så går vi över till att håna varandra direkt.
Just det. Ja!
Så här är det nu. Nu, som sagt, så har vi gjort...
Fan, det här blir jobbigt.
Ja, vi gjorde en betting i nyårspodden nummer 26. Lyssna gärna på den. Då prognostiserade vi valresultat för alla nuvarande riksdagspartier. Karl, vår hus number cruncher, du har ju räknat ut medelkvadratfelet för var och en av oss. Vem var sämst?
Jo, men ska vi göra så helt enkelt att vi går igenom, vi sparar lite grann på vem som var sämst och vem som var bäst.
Okay.
Ja. För att jag tror inte att våra lyssnare no offense nu på tal om att vi pratar skit om er.
Det gör vi inte, det gör
vi. Nej, jag skojar, han tar det lugnt nu. Ni kanske inte är så himla snabba i huvudet så att ni kan räkna ut medelkvadratfelet i huvudet. Så att vi tar ändå parti för parti.
Okay.
Och bear with liksom oss nu som grupp. Det här gjordes då alltså i december. Och vi då börjar med Socialdemokraterna. Du är då inne på val.se förstår jag och har liksom det faktiska valresultatet. Sossarna fick nu, vad blev sluträkningen?
I valnattsräkningen då, 31,2.
Ja.
Då låg jag väldigt nära. Jag hade 32%. Gabriel, inte så nära. 35%.
Sosse Gabriel alltså. Ja.
Hannes låg också väldigt nära på 30,5%. Så du hade då 0,7 ifrån och jag hade 0,8 ifrån om jag hörde rätt. Jag tror att Hannes var närmast.
Var jag närmast där.
Ja, du var närmast. Hannes var närmast. Så Gabriel, du hade en övertro till Socialdemokraternas
skattekommun mot Sverige.
Ja. Vänsterpartiet, vad fick de?
De fick 5,7.
5,7. Jag trodde ju här i december att vinster i välfärden som ändå var hade liksom dominerat hösten skulle ånga på. Jag gav dem 7,5.
Det var till mitt försvar då med Socialdemokraterna. Jag trodde ju också på den här generella vänstervågen, men jag trodde att det skulle gynna det stora regeringsbärande partiet mer.
Ja, jag låg längst ifrån här. Jag hade 7,5. Det gick ju åt helvete för mig här. Gabriel hade 5,5 och Hannes 6,2.
Ja. Du var nära där, Gabriel.
Ja. Miljöpartiet.
Oj.
Ja, trots att vi har pratat om att MP-bubblan ska spricka när Obama var här och så vidare, och så vidare. Jag kommer inte ihåg exakt varför den skulle göra det.
Ja, det var roligt.
Så gav jag dem 9,5.
Det var väldigt...
Och jag som, om jag kommer ihåg
det, då var du ändå lite konservativ.
Ja, men jag tror ändå att jag var lite bitter och tänkte att så här, de får säkert 11, men fan, de förtjänar inte.
Framförallt efter EP-valet, herregud.
Ja. Gabriel, lite mer realistisk, gav dem 7,5 och Hannes 8,4. Så Gabriel låg närmast här, men ändå ganska långt ifrån. Man kan väl konstatera att Miljöpartiet... inget ont om dem, eller ja, mycket ont om dem.
Jag har helt enkelt här ett objektivt svar på om de failade eller inte.
Det måste man säga att de gjorde.
Det var valets stora förlorare. Nej, det var det inte. Jo, ett av dem ändå. Ja. Givet EP-val... Okej, så här. Inte sett i förra valresultatet, alltså, men givet hur året har utvecklats. Givet att de hade stora annonser i tidningen några dagar innan valet. Bara, bronsmatchen, MP och SD är lika stora. Ja, nej. Jag beklagar att ni inte vann bronsmatchen. Men det var ju ändå liksom... inte så nära.
Okej, nästa. Och på tal om SD då, så här missbedömde vi nästan alla ganska grovt. Åtminstone jag missbedömde grövst av alla. Jag gav dem 7,5. Jag kommer ihåg att jag tänkte att så här, gapet mellan de rödgröna alliansen kommer slutas. Då kommer de här liksom surmoderaterna känna att nu är det match igen. Då går vi över och röstar på Moderaterna. Det hände ju absolut inte alls. Alla sket i att det blev match igen, utan körde på sitt SD.
Hannes var väl lite mer, så att säga, negativ än du.
Hannes var lite mer negativ. Han hade 8%.
Jag kommer ihåg att han sa någonting om att om SD växer så här mycket, eller till och med ännu mer, då kommer det förändra Sverige på ett sätt som vi aldrig någonsin har trott.
Ja. Vi får se om
Får se om du har rätt eller inte. Men du, Gabriel, du luktade dig till, du kände av den rasistiska våg. Nej, det var det ju nu inte då. Men åtminstone den främlingsfientliga våg som sköljer över Sverige. Du gav dem 10,5% och ligger därmed klart närmast, även om du ligger en bra bit ifrån.
Jag kände den bruna doften. På med klänvipa.
Du är van som småbarnsförälder. Känner du igen den bruna doften direkt?
Exakt.
Sverige har skitit på sig. Skitsamma. Moderaterna då. Där så gav jag dem 23,5% och hamnade därmed, även om jag överskattade dem, närmast. För att du, Gabriel, gav dem 25%.
Ja. Det var ändå lite väl optimistiskt.
Ja, och Hannes, du, din lilla Reinfeldt-lover, du gav dem 30%.
Ja, det är helt sjukt. Jag måste ha varit alldeles, druckit alldeles för lite kaffe när jag tippade.
Där kommer jag också ihåg att du sa att...
nej,
det är så här kommer det bli, Kent Persson får sparken äntligen och sen mullrar maskineriet igång.
Jag har aldrig sagt
äntligen, sa du det.
Nej.
Men du gav ju sossarna 30,5 och Moderaterna 30 väldigt nära hur det var 2010, så det är inte ett helt orealistiskt bett sådär, men oavsett så hade du mest fel av alla här. Ja. Okej, om vi fortsätter på till Centerpartiet, där vi hade då välja kval, framförallt du, Hannes, kring hur du skulle betta. Du vågade ju inte betta att vi skulle gå back, så du bettade 6,8. Tyvärr. Gabriel var ju väldigt bäsig på Centerpartiet och gav dem 5,3, medan jag låg relativt nära här på 6,5.
Ja, det var väl ganska nära förra valstått helt enkelt.
Ja, men vadå? Kom inte, don't steal my thunder, det var nära oavsett.
Ja.
Folkpartiet däremot, där var ju ni extremt bäsiga. Jag trodde att de skulle skjuta iväg en sån här hagelsvärm av språkkrav och medborgartest. Och liksom,
trodde du det? Var det det som var...
Ja, om jag inte missminner mig, jag kan ha fel här. Det finns ju tyvärr on tape. Men så att jag trodde ändå att de skulle segla upp på en 6%, för vi som mindre än Centerpartiet, det trodde inte du, Gabriel, i och för sig, men skitsamma. Jag gav dem 6%, du gav dem 5,6 och hamnade därmed närmast, för Hannes gav dem 5,8. Så att vi låg ändå relativt lågt på FP allihopa, men inte tillräckligt lågt någon av oss. Det, på tal om valets stora förlorare, så måste ju Folkpartiet...
De är nog inte jättenöjda.
De kan inte vara supernöjda.
Men Jan Björklund fick en enhällig partistyrelse stöd.
Men vi kryssades om av Olsson.
Ja, så att... Och vi har partistyrelse. När det här spelas in imorgon, efter att det här spelas in, så har vi partistyrelse möte i Centerpartiet. Att Annie Lööfs förtroende kommer inte vara en fråga att diskutera på det mötet. Det är ändå, säger ändå någonting om läget i Folkpartiet, att man ens diskuterar det på ett möte.
Ja. Det sista partiet, vilket i sig är en story som vi återkommer till, att det här är det sista partiet vi faktiskt bettade på, Kristdemokraterna. Jag gav dem 5,5, jag överskattade dem lite grann. Gabriel, du gav dem 4,3 och det gjorde lite även grann. Du, Hannes. Ja, men okej då.
Jämfört med vart de låg och...
Ja, men jag trodde ändå på lite mer stödröster där. Men uppenbarligen hade jag fel och ni hade rätt. Ni gav dem 4,3 och hamnade därmed relativt nära. Men som sagt, här i december...
Jag vill bara säga, när vi pratade om KD då, så havererade du om att Hägglund var Sveriges bästa partiledare.
Nej, det gjorde jag absolut inte. Okay. Ja, men det tycker jag egentligen. Ja. Alltså, det smärtar mig att säga att jag älskar Göran Hägglund. Han har underpresterat något enormt det här valet. Ja. Han har varit, jag är orolig för Göran Hägglund. Han har känts trött, seg. Och han har ju inte synts så mycket nu efter valet också. Jag tror fan på riktigt att han mår dåligt eller någonting. Att han typ vilar upp sig för att, ja, han måste nog avgå snart.
Jag måste fänga ut Hannas också bara en gång till.
Ja.
Och det är att när vi pratade om det här med KDs resultat så sa du att de kommer få 4,3, det kommer vara jättedåligt. Hela eftervalsdebatten kommer bara handla om KDs dåliga resultat.
Sa jag det?
Alltså, du har många kvaliteter, men du är inte någon spåtant.
Alltså, fan media, jag har ändå fått vara med och kommentera debatter och göra så att prognos. Jag är sämst. Jag ska fan inte göra det. Jag ska komma lite och prata om koppling mellan jobb och utbildning. Men eftervalsdebatten handlar om KD. Ja, det får vi väl se då. Om han avgår kommer eftervalsdebatten handla ganska mycket om KD.
Kanske inte bara.
Nej. Okej, för att poängen då med att det här var det sista partiet vi faktiskt bettade på. Sen lämnade vi för sig lite marginaler. Några av oss, Hannes, du gav alla de här partierna 100% och bettade därmed att vi skulle få 0%.
Men och alla andra också.
Feministiskt initiativ gav vi inte mycket för. Jag tror att jag lämnade 2% utrymme för dem. Du lämnade 1,3% utrymme för dem, Gabriel. Men de räknar inte med här, utan nu räknar vi faktiskt bara de partier som kom in i riksdagen. Om vi då slår ihop det här, alliansen till de rödgröna, så hade jag de rödgröna på 49%, alliansen på 41,5%. Inte helt superrätt. Gabriel, du hade de på rödgröna på 48% och alliansen på 40,2%. Lite mer bäsigt åt båda hållen kanske, vem vet. Och Hannes hade de rödgröna på 45% och alliansen på
46,9%.
Nej! Ja. Du försökte sno ihop en allians, det gick inte helt okej. Om man slår ihop då kvadratfelen, så visar det sig att på tredje plats har vi Hannes Herbjö.
Stort tack. Jag vann bronsmatchen.
Ja. På andra plats silvermedalj och liksom någon typ av då moderatstämpel i den här tävlingen, Carl Malmqvist. Tack. Och vinnare, mycket oväntat.
Vem kan det vara?
Mannen som jobbar med ekonometriska modeller och prognoser på kreditmarknaden visar att...
Författaren.
Kulturarbetaren. Bankern. Gabriel Bergin. Bravo.
Även om allting är kaos och annorlunda så försöker vi ändå här i den här podden försöka hålla kvar vissa traditioner. Och det är i och för sig en tradition som vi vände helt upp och ner för bara ett par avsnitt sen. Men, Hannes.
Ja, vi har tidigare haft i alla andra avsnitt fram till förra, eller om det var förra, ministrar vi inte minst, där vi har gått igenom massa ministrar. Vi har lämnat det och börjar nu gå igenom ministrar vi minns och pratar lite om politiker och sådär. Vi har pratat om Torbjörn Fälldin och nu pratar vi om mannen vi visst kommer minnas för tid och evighet. The man, the myth, mannen som hade matlådor och fick sms i valrörelsen, i alla fall valrörelsen 2006, Fredrik Reinfeldt.
Mannen som gav bort en platt tv till kronprinsessan.
Gjorde han det?
Ja, gjorde han inte det i någon typ av...
Antingen, årets julklapp.
Ja, antingen i julklapp, födelsedagspresent eller förlåningsgåva, jag vet inte fan. För att befästa sin image som medelklassens främste försvarare.
Ja. Man kan inte göra ett PK-podden-avsnitt några dagar efter valet, eller några veckor efter valet, och inte nämna att han har avgått som partiledare från Moderaterna.
Nej. Jag vet inte, vad ska man säga om det här egentligen? Vi pratade om det där tidigare, och det är en stor sorg i mitt hjärta i alla fall, att så här, nu är inte jag på något vis uppe i smeten, men nu är för evigt möjligheten, som vi har pratat om, att få vara ute på Harpsund och ha kräftskiva med Reinfeldt, Borg och Bildt. Finns inte längre. Och det smärtar ju ändå lite.
Ja. Å andra sidan, Bildt kom ju tillbaka. Det var ingen som trodde att Bildt skulle tillbaka liksom.
Nej, Reinfeldt, men jag vet.
Du kan få vara där med kanske med Löfven, Magdalena och Margot Wallström.
Nej, jag vill inte det. Nej, men no offense mot alla andra ministrar, men det är alltså
mer kult.
Ja, men jag tror alltså han hade behövt sitta kvar i 2 år till och få en bronsbyst. Det är synd att han inte kommer få det.
Ja.
Men jag tror inte man kan jo, det är klart man kan, jävla idiotiskt av mig, men det är svårt att överskatta hans betydelse för svensk politik i termer av att han har ändå varit med, en av få personer i brain trusten bakom Nya Moderaterna som har brutit den socialdemokratiska hegemonin. De av er som lyssnar på det här är i många fall ganska unga människor som inte har
en aning,
och du åtminstone, Hannes, men har ju ingen aning om att det fanns någonting som kallades enpartistaten. När liksom jag gick på gymnasiet så var det helt självklart att så här, ja, det är socialdemokratisk maktinnehav som är normen. Så är det inte längre.
Nej.
Det måste man ändå ge någon typ av heder för.
Nu ska vi inte prata om det nu, det kanske är för ett senare avsnitt. Men alltså, vem var det som skapade alliansen?
Ja, men, ja, det var Maud.
Ja.
Ja. Sen,
det var en team effort, vill jag bara säga.
Ja, men det är klart att det är en team effort, men Reinfeldts roll ska icke underskattas i detta.
Nej.
Om Maud hade bjudit in Bo Lundgren till en badtunna så hade det inte blivit riktigt samma grej. Det Nej. Vågar jag ändå
och
säga.
Och Moderaterna hade 30% 2010, vilket det bara är två partier i Sverige som någonsin haft 30%.
Ja.
Och det är inte Centerpartiet. Men Reinfeldt är också en av få, jag sitter och försöker räkna igenom här i mitt huvud, en av få i modern tid då som bara har varit statsminister och ingen annan minister. Han sket ju att vara liksom massa andra ministrar. Carl Bildt har ju varit två ministrar.
Nu får vi Löfven då.
Ja, han har ju inte ens suttit i riksdagen.
Nej.
Så det, han går ju direkt. Nej, men det är en relevant, du skakar på huvudet Gabriel, det är en relevant kritik att han är politiskt oerfaren. Men jag försöker minnas om de andra. Göran Persson var ju andra ministrar. Mm. Ingvar Carlsson var det. Mm. Fälldin var ju inte det.
Nej.
Och så det, ja, det är Löfven och, eller vad säger jag, Reinfeldt och Fälldin då som bara är statsministrar. Mm. Nej, men det är klart att det klart kommer hända jättemycket. Och att Borg slutar gör ju mycket med Moderaterna. Moderaterna är ju liksom ledarlösa.
Vi brukar ju skämta, en nära bekant till oss som är relativt högt uppsatt i Centerpartiet har en tendens att dra analysen att spelplanen är helt förändrad. Mm. Vad som än händer, lite grann. Men nu är ju ändå spelplanen helt förändrad inom alliansen och då den borgerliga oppositionen som det nu rör sig om. Och det finns ju mycket tomrum att fylla när de här elefanterna, som det ändå är i Moderaterna, lämnar, både för liksom partiledare i andra borgerliga partier men också ekonomiskt, politiskt, efter Borg och så vidare och så vidare. Det är inte uppenbart att vilka som är kronprinsessor och kronprinsar, och inte bara i Moderaterna utan i de andra partierna också.
Så är det, och det är ju inte heller säkert, det är ju också ett spelplan också förändrat kanske lite vilka politiska frågor som kommer dominera. Moderaterna gjorde ju verkligen alltså sysselsättning och ekonomi till sina frågor. Mm. Det kan ju vara som en annan typ av partiledare i Moderaterna, kanske de väljer att fokusera på något annat, det vet man ju inte. Och det är ju inte så att viktiga frågor bara så här dyker upp och vet inte, utan det styrs ju av vad partier väljer att prioritera. Och om Socialdemokraterna också börjar göra andra prioriteringar, kanske det valet 2018 är helt andra frågor som dominerar. Mm. Är de inte, tror jag.
Nej, svårt att... Det känns ändå som att det finns vissa konstanter, även om liksom topp 5 är relativt likt, men det varierar inom dem liksom.
Ja. Men jag vill ändå...
Salut till Reinfeldt.
Ja, precis. Vi har varit ett raljant avsnitt, as usual, men också väldigt liksom... Det tycker jag är bra, det hör till. Men jag blev politiskt aktiv 2009. Jag tog studenten 2008, började gymnasiet 2006. Alltså jag har ju egentligen bara varit i mitt vuxna liv, har jag bara levt med Fredrik Reinfeldt som statsminister. Mm. Jag minns väldigt lite om Göran Persson. Och jag är väldigt glad av att få leva i Sverige under Fredrik Reinfeldt som statsminister. Han har gjort väldigt många bra saker.
Jag gick med i ett ungdomsförbund 2004 någonting, så jag hade några år där under Perssons mest trötta, buffliga tid. Sen så flyttade jag från...
Käbbeltiden.
Ja, det var bara en massa käbbel och kossan Doris. Nej, men sen flyttade jag... Jag tror att jag eventuellt har berättat det här förut och det är väldigt töntigt, men jag ber om ursäkt för det. Men det är ändå någonting, för mig är det någonting. Att säga. Jag flyttade från Östergötland till Täby, denna tråkiga förort, någon gång där 2006. Och sen vann han / alliansen valet. Och jag hade någon jävla liksom, rutin att jag brukade ha kvällspromenader och lyssna på musik i min iPod, som var en väldigt cool grej 2006. Och helt plötsligt en natt så stod det liksom en Saab utanför ett hus som jag brukade gå förbi, där det satt liksom kortklippta män med snirkliga sladdar i öronen som var då Säpo. Och då var det typ, det är någon, jag kommer aldrig glömma det var fan mäktig känsla att bara, här fanns Sveriges statsminister, bor här, och typ, nu fan händer det någonting. Och det hände fan någonting.
Mm.
Det var coolt.
Ja, det är coolt faktiskt. Vi tycker ändå vi kan... Ja, jag tycker att...
En tyst minut.
Nej, det är inte en tyst minut, utan en enkel bara så här, tack Reinfeldt. Men det var... Vi ses.
Inget fungerar, rösten rasar, olyckskorparna kalasar, vi tog oss an för mycket. Golvet knakar, taket läcker, nätt och jämnt så att det räcker, och inga guld detaljer i vår pool. Det ska vara på vissa vis, det är vi fan i givetvis. Vårt palats är det fullkomligt kallt. hela havet fullt av båtar, varje rum kör.